Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Det här är avsnitt 59 av Sportklubben, LT Sportens podcast om SSK och Hockeyallsvenskan. Jag heter Andreas Hansson, jag har med mig Marcus Langbrandt och den här veckan blir det extra stort fokus på onsdagens match. Det är toppmöte mot Modo, den suveräna serieledaren, men SSK är tvåa och tar sig an en riktigt svår bortamatch. Hur laddade du, Marcus, på den här matchen och se vad som ska bli av den?
Ja, som sagt, en riktig värdemätare. Nu det är väl sista laget som SSK ställs mot, så nu vet vi ungefär vart åt det barkar. För Modo ser ju rätt så klart ut att de kommer vara där uppe. SSK, ja, det här kan ju vara en vågskiljare, vad ska man säga.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se hur SSK ställer sig i detta första möte mot Modo. Och vi ska ringa upp våran kollega på Örnsköldsviks Allehanda, Mattias Persson, i det här avsnittet. Vi ska också få en rapport från våran kollega Anton Gustafsson, som just när vi spelar in det här är på träningen och rapporterar senaste nytt därifrån. Och vi ska även snacka lite grann om de senaste nyheterna runt om i ligan. Så att, nu kör vi! Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sportklubben. Det är en intressant vecka. Vi har ett väldigt formstarkt hockeylag att belysa och fokusera på. SSK öser på i Hockeyallsvenskan och är alltså två i tabellen för första gången på jag vet inte hur länge. Och det är en väldigt hård medvind, om man säger så, för SSKs del just nu. Två riktigt starka segrar också senaste veckan. Vad tänker du kring SSK just nu, Marcus?
Vi får väl ta på oss den här plötsliga formtoppen efter att i förra podden har pratat om att det inte riktigt stämde offensivt med utdelningen och målskyttet, och sen levererar de två, ja, en och en halv, nästan två riktigt bra offensiva matcher.
Mm. Ja, men verkligen. Och det var ju inte bara vi som sa. De sa det ju faktiskt själva också att offensiven inte stämde. Och tänk vad enkelt det kan vara ibland. Man bara säger till varandra att nu ska vi gå hårdare på mål och skjuta mer. Och så gör man det och får den utdelningen också.
Ja, det är ju det där obekväma jobbet liksom. Att ett skär till in i skiten. Nu, dit måste vi. Vi måste störa motståndarna med vad vi har gjort hittills.
Mm. Tycker du att SSK är en ska man säga, rättvis tabell 2 just nu? Är man näst bäst i serien för tillfället?
Det känns som att det finns många sådär om budet att vara där 2, 3, 4 efter Modo, som ju hör... Ja, jag kände ju på förväg att de skulle vara ett av kanske topp 3, men inte att de skulle segla iväg som de har gjort och vara mer överlägsna nästan än vad Timrå och HV har varit när de har vunnit serierna.
Mm. Nej, men precis. Nej, men alltså, man vill ju gärna ibland kalla det för seriefinalen när det är ettan mot tvåan, men i det här fallet så känns det lite fel, för det är alltså 16 poäng upp till Modo. Mm. De är ju otroligt stabila. 12 raka vinster har de och verkligen laget att slå just nu.
Så är det. Och seriefinal, ja, det är fråga. Ettan mot tvåa är väl för det mesta en seriefinal, men sen är det kanske lite tidigt också. Vi har fortfarande inte spelat halva serien än, men säg att de här lagen ligger etta tvåa i januari, februari och möts. Då kanske.
Mm. Jag vill på något sätt gärna också se det som att det är seriefinal om de kan byta plats med varandra i tabellen. Att, men det är nog inte det som krävs för att det ska kallas seriefinal. Men okay. I det här fallet så kommer ju avståndet, skulle SSK vinna så kommer det knappt hända någonting.
Då blir man bara säkrare tvåa, så att säga.
Ja, men att SSK är topp 4 just nu med hyfsad marginal, det är ju ett styrkebesked i sig faktiskt, och säger en del.
Ja, de har fått mycket kritik både här och ute i sociala medier. Liksom. Det blir ju så när det är många som ändå bryr sig om laget. Liksom. Det finns många supportrar, många som tycker saker och framförallt tycker att de ska tillbaka och allt vad det brukar heta. Så.
Mm. Och vi ska ju då alltså lägga väldigt mycket fokus på den här matchen mot Modo. Känns som säsongens hetaste match i alla fall sedan Djurgården hemma i början av säsongen. Ja. En väldigt intressant match. Men vi börjar med att blicka lite runt i ligan och även kring SSK. Det har inte varit så mycket nyheter just kring SSKs silly season, eller vad man säger, deras värvningsarbete. Annars är ju det någonting som vi alltid får frågor om. Och ja, jakten fortsätter väl alltjämt på center och back. Och det är väl ingen hemlighet att många lag är ute efter Marcus Vela och Daniel Brickley, center och back i Västervik. Vi har ju berättat och i den här podden tidigare att det kanske är ett sjusiffrigt belopp som just nu är prislappen på de här två, om man vill ha båda två.
Man ska ha båda, som sagt.
Precis, kanske runt 600 000 för någon av dem. Mm. Men Västervik ska ju också, de är ju i väldigt utsatt läge i tabellen också, så det ska ju mycket till, kan man tänka sig, för att de ska släppa dem.
Ja, precis, de ligger där de ligger sist liksom, och ska de då släppa de här två, då är det ju redan som att de i december ställer in sig på att ja, det kommer bli kvalspel liksom för att hänga kvar. Det enda, ja, de ställer in sig mentalt på det om de släpper de här två.
Mm. Och sen är frågan hur illa ekonomiskt det är för Västervik. Vi vet att de är i ett utsatt läge så. Och mycket på grund av publiksiffror som inte har nått upp till förväntningarna. Men tappar man sina två bästa spelare så...
Det är som att ge upp nästan.
Det är nästan som att ge upp faktiskt, ja. Mm. Så de behöver nog klättra lite grann innan de ska släppa dem. Och räcker då 1 miljon? För att, är det värt 1 miljon att släppa sina två bästa spelare inför ett negativt kval?
Vad kostar det att åka ut?
Ja, det är i alla fall ungefär 3 miljoner i tv-intäkter.
Ja, du ser.
Du har svaret där, menar du? Annars så har vi ju berättat om att AIK och SSK har diskuterat en bytesaffär av något slag.
Ja, vi var inne på det sist, ja.
Lennart Krastenbergs har ju från AIKs sida, de har ju visat lite intresse där och velat, eller hört sig för i alla fall. Jag fick i alla fall höra här i dagarna att kanske en spelare som SSK skulle vilja ha är Axel Wemmenborn. Mm. En center, han är väl 30 år, ja. 92.
Precis.
Och ja, rutinerad. Dock skadad just nu, så jag vet inte om det påverkar, men
ja, han har missat sista två av de fem senaste matcherna i alla fall. Mm. Annars har han ju fått mycket speltid fram till det.
Precis, och ja, absolut en bra liksom tvåvägscenter så. Jag vet inte om det är någonting som skulle kunna tillföra eller vara någonting för SSK. Det är ju ingen offensiv sniper eller liknande. Och kanske ingen offensiv center egentligen heller, som jag ser det.
Nej, jag vet inte heller vad det skulle kunna tillföra, men att det blir ytterligare en skånsk röst i omklädningsrummet.
Alltså, behöver SSK en center i första hand nu när man ändå har Lukas Karlsson i spel och Leon Wallner funkar ganska bra och ja, Videll kan ju faktiskt också spela center i nödfall. Alltså det är klart att man gärna hade velat ha en offensiv center. Man har ju jagat Hampus Harlestam, det har ju Emil Jörgson bekräftat också tidigare. Och det kanske kan bli aktuellt längre fram också om Malmtuna är i säkrare läge. Det är lite som med Västervik där.
Precis.
Men behöver man en center? Alltså är det inte mer än, särskilt om man nu skulle vilja släppa Krastenbergs, då vill man väl ha en sniper på något sätt tillbaka. En offensiv spelare i alla fall, som en poängspelare helt enkelt.
Ja, om man ska plocka in en center så är någonting annat än där de kanske redan har på den positionen, att det verkligen är någonting med mera tydliga offensiva kvaliteter i så fall.
Ja, precis. Jag tänker att en ytterforward hade väl kunnat vara minst lika bra nästan, sett till vad man nu har. Man har ju bredd på centerpositionen som jag ser.
Ja, och just nu känns det som att man har bra bredd både bland forwards och bland centrar, med tanke på att vissa forwards kan gå in och spela centrar och i vissa fall tvärtom också, hur man ser på Lukas Karlsson och vad som är hans bästa position för laget också. Så det, ja, när vi spelar in det här så är det ju ett dygn kvar tills JVM-truppen tas ut, så det vad kommer försvinna dit härifrån, då kanske vi är nere på 12 forwards igen då.
Mm. En som inte kommer spela JVM är ju Leon Wallner. Han är ju för gammal och kommer vara kvar. jag undrar om man på något sätt har blivit överraskade av Wallner den här säsongen, alltså att han funkar så pass bra. Nu har ju ändå Georgsson sagt att man vill ha en center, och skulle man ta in en center så ja, då kanske Wallner petas ut på en kant då. Mm. Jag tänker att han i alla fall är först i det ledet på något sätt att petas åt sidan.
Mm, han spelade ju en del som forward under förra säsongen, så han har ju visat att han i alla fall kan hantera rollen. Mm. Även om man kanske gör sig bättre där inne.
Och sen vill man ju tänka på att man ska spela slutspel och en rutinerad center är naturligtvis jättebra att ha, till exempel då Wemmenborn eller vem som helst egentligen som är mer rutinerad än Leon Wallner.
Yeah.
Men skulle man kunna gå med Wallner i slutspel i en tredje kedja? Eller är det för tunt?
Wallner var väl ändå med och spela en del, ja, han var väl
i kvalet
mot Troja. Då spelade de väl egentligen med Wallner och
då var Emil Aronsson första center.
Ja, precis. Och en halvskadad Matt Marsh nu. Det var ju de tre som fanns. Marsh nu var inne och tog vissa teckningar, sen gick han ut igen. Ja. Ungefär så. Och Ullman spelar ju center. Så det var ju så det som såg ut då.
Precis. Och ja, nu kan man väl diskutera hur bra det egentligen funkade. Det var ju vissa matcher där mot Troja som själva insatsen spelmässigt var väl lite sisådär.
Ja, precis. Det var väl, som vi har varit inne på, vår vitryske, belarusiske vän i målet som klarade den biffen egentligen.
Mm. Så ja, det kanske behövs en center då trots allt. Eller, vad landar vi här? Alltså, tar vi gärna för SSKs del då lika mycket en vinge som en center just nu? Eller ska man prioritera en center, tycker du?
Det kanske är den svåraste positionen egentligen att fylla om man tänker så. Ja, förutom målvakt då. Men ja, svårt. Det är svårt i det här läget när det ändå är hyggligt stämmer överhuvudtaget i laget och att det finns bredd. Men
Det borde finnas lite utveckling på Wallner också att få ytterligare. Så
det
att
tror
säga.
Jag nog.
Mm, intressant spelare och jag tänker på Wallner då alltså. Mm. Vi får väl se, men det man kanske får ta lite vad man kan få också i det här läget så som marknaden är just nu, och det har ju till exempel Örebro tagit vad man kan få i och med att de plockade in Rijards Marenis från Modo som inte hade gjort någon glad i Örnsköldsvik, men ja, gick till Örebro. Blev dessutom avstängd för en smäll där som han delade ut i sin första match. Avstängd tre matcher. Men ändå, säger en del av marknaden.
Ja, färgar inte i ett förvisso topplag i allsvenskan och går på överhalvan i SHL. Det måste ha varit närmast panik i Örebro i det läget. För han var ju, Marenis var väl det närmaste klar för återkomst till Vita Hästen också. Mm. Sen vet vi ju inte riktigt vad håller Marenis för kvalitet på den här nivån. Ska han spela i ett topplag eller ska han spela i ett lag som mera jagar, så som Hästen var i fjol där han kom till sin rätt alldeles utmärkt, och han har inte så många säsonger bakom sig på, ja, han kom ju mitt under förra säsongen från Kiruna i ettan till Hästen också. Så.
Mm. Just det. Ja, precis. Man trodde att det skulle bli succé egentligen, men kanske lite mer press också på honom där i Modo och jag vet inte vad som låg bakom det och ja, vi kommer få höra lite med Mattias Persson i Örnsköldsvik om Marenis också och hur de har hanterat att han lämnade, men förutom Marenis, Västerås har ju fyllt ut sin tränarstab lite grann.
Såg den.
Robert Nordmark, gammal storspelare och NHL-scout, och han har ju varit tränare också för den delen. Han kommer in där som en extra assisterande tränare. Och det blir ett extra lag där som har tre tränare. Annars är det inte så många som har det. Det är väl bara Modo och Löven egentligen. Djurgården också har tre tränare. Får se om det blir något lyft för Västerås då.
Ja, det är frågan vad de ska göra för att så att säga motsvara sina egna förväntningar, hur många kockar som gör soppan bättre.
De tänker väl att det ska bli en avlastning för huvudtränare Pannanen där han har ju varit lite i
för bara några veckor sedan på heta stolen. Det är ju klart som att han var klar för utgång, det ryktades som Håkan Åhlund in och sådana saker.
Precis. Det blir intressant att följa det också med Västerås. Svårt att bedöma bara så där naturligtvis. Men ja, kanske är bra. Kanske få in en ny röst och så ja, kan man dra alla andra klyschor också kring sådana saker.
Ja, får man inte in tillräckligt bra spelare så gör man ju någonting i alla fall.
Mm. En fråga som också är liksom ständigt aktuell, det är ju de KHL-spelare som finns tillgängliga som man vet om. Det här är ju en grej som jag såg Hockey News skrev om vad gäller SHL, att SHL-klubbarna har haft det här och diskuterat i början på säsongen hur man ska göra, men att det ändå är upp till varje klubb att avgöra från fall till fall hur man vill göra. Men det är ju fortfarande ingen svensk klubb som har tagit in en spelare som har spelat i KHL sedan krigsutbrottet, sedan Ryssland invaderade Ukraina.
Nej, precis.
Och det är ju spelare ute på marknaden hela tiden egentligen som jag hade en fråga uppe på Twitter här gällande en som jag fick nys om, en som heter Matteo Gennaro, låter mer som en fotbollsspelare egentligen. Han var i Kina och spelade i deras den här kinesiska KHL-klubben i 12 matcher.
Kunlun,
ja.
Red Star.
Och sen så, ja, det var 12 matcher där och det gick inget bra, så flyttade han till slovakiska ligan. Och nu sa du att han hade signat på för en annan slovakisk klubb.
Ja, precis. Han hade bytt från Slovan Bratislava till någonting annat, vad han hette. Men något jag inte kände igen så där bra som tidigare. Men
uppenbarligen tackade svenska klubbar nej i alla fall, eller det var inte intressant nog. Och ja, ska man, vart går gränsen så att säga? Jag tyckte att det var intressant i alla fall att kolla. Startade en liten omröstning och ja, vad tycker du? Alltså, är det givet att i det här läget att en spelare som någonstans har gått med på att jag spelar i den här ligan fastän Ryssland beter sig som de gör. Är de brända? Är de brända for life, de spelarna?
Det skulle jag väl inte säga. Men det är ju en fråga om när gick den här spelaren till ett ryskt lag eller KHL-lag? Var är laget stationerat? Vad har det, så att säga, har det mitt under brinnande krig? Har den här spelaren gått till CSKA Moskva? Då kanske man kan ha vissa synpunkter så, men har han, spelaren i fråga, redan funnits i Ryssland eller KHL innan det här bröt ut? Hade det svårt att ta sig loss från kontrakt och sådana saker? Jag vet ju inte exakt hur det där funkar, men det kan ju vara rätt så saftiga pengar för att ta sig loss. Mm. Så det finns väl olika parametrar, tänker jag, och dra i hur man ska agera, tänker jag.
Mm. Nej, i det här fallet så verkar det ju som att det inte har varit, ja, nu kanske Matteo Gennaro inte var så tillräckligt bra spelare ens för att attrahera svenska lag, men ja, man vet ju inte. Det är ett svårt fall, tycker jag. Alltså, spelare i den kinesiska klubben och ångrar sig på något sätt eller bryter det kontraktet och ja, det är svårt att veta bakgrunden exakt, men ja, det var 198 personer som röstade på den här korta omröstningen jag hade i alla fall på Twitter. 58% tyckte nej. Men då är det ändå en, ja, 42%, det är runt 80 personer som tyckte att det ändå var en spelare som man hade kunnat signa utan att behöva skämmas.
Mm. Och så får man väl se hur mycket man har fått skämmas rent sportsligt sen då, om det inte hade funkat.
Mm. Ja, men precis. Så kan det också bli. Mm. Men ja, tror du vi kommer få se någon spelare till slut med KHL-bakgrund under det här Ukraina-kriget som dyker upp i Sverige?
Ja, det påverkar ju såklart marknaden i helhet när man väljer bort en viss typ av spelare, en viss nationalitet eller en viss bakgrund. Så ja, hamnar man i ett jättejobbigt läge mot slutet? Vad är det sportsliga värt? Vad kostar det att åka ur en serie? Vad kostar en rysk eller tidigare KHL-spelare att ta in? Där får man nog lite väga hur viktigt det är för den egna föreningen, så att säga, och ett anseende i det långa eller korta loppet.
Mm. Man ska nog akta sig för att gå den vägen ändå. Jag vet ju, det var någon som skrev att han till och med skulle klippa sitt säsongskort ifall hans favoritlag signade upp en spelare som just den här Matteo Gennaro, trots endast 12 matcher i KHL. Men ändå, det här beslutet säger något om en spelares moral kanske. Och
så är det ju.
Ja.
Och då vill man ju säkert höra liksom varför tog du det här beslutet, när och hur och varför. Och sen, som jag har varit inne på i annan krönika om en annan sport, att snackas mycket om bojkott av fotbolls-VM i Qatar och sånt, men då ska man ju kolla på att alla borde städa framför sina egna dörrar innan man börjar resa till tveksamma länder med tveksam politik och sånt innan man börjar gapa.
Mm, ja. Några snackisar i alla fall från ligan så här långt. Vi är strax tillbaka, då ska vi snacka om matchen. Alltså borta mot Modo som är veckans höjdpunkt får man ju säga. 16 poäng före är Modo i tabellen och suverän serieledare. Känns som att det kommer bli svårt för något lag att dra på Modos serieledning i alla fall den här säsongen, även om det är väldigt mycket kvar. Men vad har den här matchen för betydelse tycker du, Marcus?
För Modo så handlar det väl om, vad ska man säga, egna sviter, och för SSK mer än värdemätare. Jag tycker fortfarande att 3 poäng i december är lika mycket värde oavsett mot vilket lag. Sen, nej, inget lag lär väl nå i kapp Modo i serien, i tabellen, så man kommer slå dem i enstaka match, absolut. Men sen väntar en annan verklighet efter de här 52 omgångarna, och då kan man mera rikta in sig på match för match, vilka är hetast just där och då. Är det Modo eller är det något annat?
Mm. Ja, matchen är ju ändå så het så att vi tar av våran väldigt begränsade resebudget här på LT och skickar en reporter. Det är jag som får äran att åka upp till Övik den här onsdagen, och det ska ju bli väldigt kul. Jag tänker på något sätt att det räcker för SSK att visa att man kan rubba Modo på något sätt, tänker jag. Sen har Modo den senaste tiden inte alltid varit så jättebra spelmässigt. Tränaren Kalin, han har inte alltid varit jättenöjd med lagets insatser. Såg den här matchen mot AIK på söndagen som AIK tyckte jag gjorde en väldigt bra match och var nära att de förlorade ju med 2-4. Modo vann den.
Men inte ändå, utan problem.
Nej, precis. Inte helt utan problem. Modo blev tillbakatryckta emellanåt faktiskt, även om man också förde matchen under stora delar. Men AIK hade en puck på mållinjen i någonstans i mitten på tredje perioden, ja, tror jag. Och ja, mål där så hade det varit 3-3. Mm. Så ja, sen hade Modo kanske kunnat vinna den matchen i alla fall. Så nu gjorde man sista i tomkasse, men ja, det går ju att rubba Modo. Så någonstans är jag bara inne på liksom att man är jämna spelmässigt, att man visar att man håller mot det här motståndet, alltså ur SSKs synvinkel. För att det är ju inte trots allt den här matchen som är viktigast att vinna mot Modo den här säsongen, utan det är ju om man möts i ett slutspel.
Precis. Och jag tänker ju, SSK har ju hyggligt hängt med liksom de andra när de har mött topplagen. De har ju snarare haft problem mot bottenlagen. Här är ju Modo som ändå är ligans vassaste offensiva lag, så där kan nog bjudas till dans från två parter, tror jag.
Mm, det tror jag också. Och ja, vi ska koppla upp oss mot våran kollega Mattias Persson. Han är alltså reporter på Örnsköldsviks Allehanda, och vi ska få bättre koll på Modo med hjälp av honom. Mm, då har vi med oss vår kollega på Örnsköldsviks Allehanda, Mattias Persson, och ja, du följer Modo dagligen. 12 raka vinster. Alltså allting är väl frid och fröjd i Modo hockey just nu, eller?
Jo, men lite så känns det. Formen är på topp, och jag tycker att just nu så finns det inte särskilt många svagheter i det här laget. Man har hittat en rollacceptans som gör att verkligen alla köper in på sina roller till 100%. Och det är väl lite det som jag har gjort laget så pass framgångsrika som man har varit här på slutet.
Mm. Och är det liksom tjo och tjim kring laget också hela tiden?
Jo, men vi märker ju det bara på läsningen här att det är extremt stort intresse just nu och det ser man också på de här två matcherna som varit på Hovet, dels mot Djurgården, dels mot AIK, att det har varit ett stort bortafölje. Så att det känns som att så här bra vindar har det nog inte blåst på ett par år.
Och förväntningarna var ju ändå höga. De flesta hade ju Modo i toppen inför säsongen också, men är du på något sätt förvånad över hur bra det har gått hittills?
Ja, men lite. Det var ändå ett par nya namn in, 5 stycken till antalet tror jag att det var. Och man visste inte riktigt hur en sån som Josh Dickinson skulle funka. Skulle Adam Pettersson ersätta Marcus Westfeldt som lämnade sent för Färjestad exempelvis. Vi har även Tex Williamson som blev skadad i slutspelet i fjol som inte kommer till spel den här säsongen och där kom Christer Skudlevskis in. Man visste inte heller riktigt hur pass bra han skulle vara. Men det har verkligen klickat i och man har hittat egentligen 4 bra kedjor framåt.
Vad skulle du säga är nycklarna till framgången då, den här säsongen hittills?
Ja, men det är väl framförallt defensiven. Strukturen där har ju blivit klasser bättre än förra säsongen. Sånt som ett backpar som Pontus Nässén och David Bernhardt som hade strul i defensiven får man säga rent av i fjol har verkligen steppat upp den sidan av sitt spel och ja, det är väl framförallt det som har gjort att det har blivit bättre defensivt.
För man tänker ju 12 raka vinster, det är ju rätt sjukt och det är ju ja, på väg mot tangera, eller på väg att slå på klubbrekordet också i antal vinster i rad. Och alltså att de är så bra som de är och så stabila som det är, alltså, varför är de så bra?
Det är egentligen svårt att sätta ord på, men man hittar vägar att vinna oavsett om spelet ser bra eller dåligt ut. Och sen får man ju säga att powerplay som ligger strax över 30% har varit avgörande i flera matcher där kanske spelet inte riktigt funkat. Jag menar, ska man hitta en svaghet så är det väl boxplay som egentligen, ja, näst sist i serien där. Även om det har blivit bättre så är det ju fortfarande en svaghet, men man har ändå hittat vägar att vinna.
Ja, jag tänkte ju såklart fråga dig om svagheterna, men just det där du säger, powerplay är väldigt bra och spelet 5 mot 5 är väl också bra generellt. Och då har de båda delarna på något sätt. De som följer SSK har ju sett att det har varit antingen eller emellanåt, men Modo har liksom helheten offensivt då.
Jo, exakt. Egentligen alla kedjor snurrar runt väldigt bra i offensiv zon hela tiden egentligen. Man har ett stort puckinnehav och bygger sitt spel på det. Och sen har det ju varit effektivitet framåt med framförallt Riley Woods och Josh Dickinsons kedja som har imponerat stort.
Precis, spetsen finns också där verkligen och det har vi ju sett. Det är ju flera moditer i toppen av poängligan också. Det är väl 6 stycken på topp 12 just nu när vi inför den här veckans matcher och det är ju väldigt imponerande. Ja, akilleshälen är kanske då boxplay då om man kan se det.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Så, och i 5 mot 5 då, hur ska man skapa chanser mot Modo?
Men jag tror att framförallt utnyttja mittzon. Man ser att lag som har gjort det har fått problem. Framförallt i sättet att få in pucken i mitten och kontra snabbt ut på kanterna så kan man straffa Modo på ett bra sätt. Vi såg Östersund göra det på ett bra sätt här uppe för 2 veckor sedan tror jag det var.
Ja, just att vinna mittzonen. För Modo är ju likt SSK ett lag som gärna vill sätta stopp redan där ja, defensivt på motståndarnas anfall. Så det kanske blir en intressant kamp i kampen så att säga på onsdag.
Ja, men lite så känns det. Nu har ju de här lagen inte mötts i år än, men det känns som att SSK kan göra det på basen av det man har sett så här långt, framförallt de sista matcherna här.
Men ja, för SSKs del är det här en jätteintressant match såklart, att få mäta sig med detta Modo som så många har svårt mot. Men för Modo, det här kan inte vara en het match på det sättet att få möta Södertälje hemma. Ni har ju Löven-rivalmöten att fokusera på, tänker jag, eller?
Jo, men lite så är det. Modo är ju så pass långt för tvåan i tabellen nu. Jag tror det skiljer 16 poäng. Och ja, det ska ju mycket till för att det ska ta sig kapp såklart. Men det är klart att det är ett intressant möte ur tabellsynpunkten då. Mm.
Jag tror att de kan tagga till extra just för den här matchen på det sättet. Att också de känner att det ska bli intressant att möta Södertälje. Eller blir det som att möta vilket lag som helst?
Ja, men man har ju klubbrekordet att spela för. 13 raka segrar vill man ju såklart ta. Jag tror att framförallt Mattias Kalin är sugen på att nå den milstolpen. Det visar ändå på hur pass bra det här laget är, med tanke på hur bra det laget 1920 var, med Tambellini, Karlqvist och så vidare.
Mm. Vad snackas det annars om i supporterled då? Är det bara positivt helt och hållet där också, eller hittar man någonting att knälla på? Supporterna gör ju ofta det, men jag tänker 12 raka vinster, då kan det väl inte finnas något att klaga på?
Nej, just nu så har det varit rätt lugnt på jobbmailen och i live-rapporterna faktiskt. Annars brukar det vara rätt så livat, men nu är det mer frågor om vilka spelare Modo ska ta in för att spetsa det här, och det känns som att det blåser positiva vindar.
Mm. Rijads Marenis lämnade ju här för Örebro. Hur har det påverkat? För det är numerärt en man mindre i laget.
Inte särskilt mycket. Jag tycker inte Marenis bidrog särskilt mycket här på slutet. Det var liksom segt och det hände ingenting när han var inne på isen. Sista 10 matcherna får man väl ändå säga. Så att just nu har det inte påverkat någonting, men det är klart att man måste ta in en ersättare på sikt, framförallt nu när Riley Woods är borta också.
Och ja, precis, Riley Woods, poängkungen, att han är borta en tid. Hur har man hanterat det hittills?
Man har hanterat det på ett bra sätt. Det är andra spelare som har steppat upp, inte minst en sån som Josh Dickinson som har blivit ännu bättre. Jag tycker att Adam Pettersson är en annan som har visat vägen. Han får kanske inte de stora rubrikerna alltid, men han gör sånt enormt jobb i det tysta.
Mm. Ja, det blir intressant att se. Modo ska ju ta in flera spelare, har ju sportchefen Hinken Gradin sagt. Så vi får se vad som händer. Du har ju blivit en riktig sillekung senaste veckorna och avslöjat saker på löpande band. Har du några rykten på gång för Modo vad gäller spelare in?
Just nu så är det stiltje på den fronten, men det är väl ingen hemlighet att man visar intresse för Marcus Vela i Västervik. Man vill ha honom, men frågan är hur mycket det kostar och om Västervik är beredda på att släppa honom. Det låter inte så lovande just nu när man pratar med Modosportchef Henrik Gardin.
Mm. Ja, vi har en intressant onsdag att se fram emot. Tack så mycket Mattias för att du bidrog med lite Modo-information.
Tack själv.
Mm, inga nya sillrykten från Mattias. Det var ju han som avslöjade att Västerås träffade Håkan Åhlund på Arlanda.
Ja, just det.
Och släppte den bomben. Men annars är ju deras jakt på Marcus Vela välkänd. Vid det, här, eller, ja, det har ju bekräftats av deras sportchef också, Modo sportchef Henrik Hinken Gradin. Och kanske är de även sugen på Daniel Brickley om de nu vill ha en back. Det sägs ju det också från deras håll. Kanske kan bli en kamp mellan Modo och SSK om de två spelarna.
Ja, nu har ju Modo i en större utsträckning fått loss lite pengar än vad SSK har, så det är väl det som kan vara ett försprång såklart.
Mm.
Men ja, nej, vi får väl se hur. Tycker det är väldigt intressant att en av sportchefer är så pass öppna med det här. Man tänker att det borde ju trissa upp priset när man vet, får höra att ett lag är sugen på den här spelaren, och så då blandar sig fler i, och då blir det ju budgivning kanske plötsligt.
Det glömde vi fråga Mattias Persson om, och vi glömde prata om det vad gällde när vi pratade om Rijads Marenis, men De har ju rapporterat där uppe från ÖAs håll att Örebro kan ha betalat alltså nästan 1 miljon för Marianis.
Ja, jag
det är
såg
ju sjuka det i... pengar att ja. Få för en spelare som man inte ens tycker färgar i laget.
En bra försörjning att få bli av med dörrkött samtidigt som man får in pengar fort.
Ja. Och då tänker jag bara, nu ska vi inte gå in på det i detalj, men vad gäller det här avtalet med SHL där de får plocka spelare som är kontrakterade från Hockeyallsvenskan under sommaren. Mm. Om man är beredd att betala 1 miljon för Marianis mitt under säsong, då kanske man ska betala liknande summor åtminstone än de här 300 000 eller vad det är som han nu betalar i ersättning per spelare.
Det kan man tycka, men då kanske marknaden är i ett annat läge så att säga.
Mm. Jo, det är förstås. Det är ju väldigt speciell marknad så nu att det är spelarbrist. Mm. Och då, ja, Modo kunde väl säkert ta betalt ordentligt i det här fallet. Men jag bara tänker att det verkar vara en otrolig harmoni i Modo just nu och konstigt vore väl annat. Är det storfavoriten att gå upp till SHL, Modo, skulle du säga?
De har väl plötsligt utkristalliserat sig som det i alla fall med tanke på den segerrad man ändå har rollat upp här. Men jag ligger nog kvar vid fortfarande att det är ett par tre lag som hugger om det här. Det är Modo såklart, och sen är det Djurgården, och sen tror jag fortfarande inte att vi har sett allting av vad Björklöven har att komma med.
Mm, det tror inte jag heller. Björklöven har ett bra lag, har haft mycket skador och börjar väl få tillbaka några. Fredrik Andersson till exempel,
ja,
Kristoffer Bengtsson har också kommit tillbaka nyligen. Viktigt såklart att få tillbaka dem och få tillbaka en ordinarie trupp. Annars så har de ju väldigt fin spets där.
Ja, precis. Fredrik Andersson har inte spelat en match. Liksom, han blev skadad innan premiären. Så.
Mm.
Och Bengtsson vet vi ju vad han kan. Och i fjol så var ju med i alla matcher. Tidigare så skadebenägne.
Och det finns ju vissa Löven-supportrar som jag har kontakt med som hyllar Nick Schilke, som ju leder Hockeyallsvenskans poängliga just nu. Och tycker att han kanske är den bästa som har spelat sedan Alexander Beljavski i Björklöven. Och det är ju
betyg.
Betyg det, om något, verkligen. Så det säger ju en del om vilken spetskvalitet de har. Och det finns nog en stor tro på deras lag. Att de ska kunna göra någonting i slutspelet.
Mm. Ja, det är väl två lag som tänker Modo och Björklöven som fortfarande är lite sura efter den här avbrutna säsongen.
Verkligen, verkligen. Men Modo, chansen alltså att slå ett klubbrekord om de slår SSK. Då går de upp på 13 raka vinster, vilket de aldrig har gjort förut. Och ångar på mot ligarekordet på 16 som Timrå har från förra säsongen.
Mm.
Det borde ju, som Mattias också är inne på lite grann, det borde ju vara motivation om något för Modospelarna.
Ja, precis. Det är inte bara en match i taget som man alltid annars hör om. Men det är väl så man får se det i jakten mot rekordet. Och Timrå och framförallt HV var ju så stora favoriter på förhand. Men det har ju inte Modo varit. Så vi får se hur de hanterar det här. För nu börjar det kanske brännas på det sättet.
Mm, definitivt. Jag tycker i alla fall att de seglar upp som den klara storfavoriten i alla fall. Att gå upp med tanke på hur de kör över hela serien för tillfället. Men sen är det ju slutspel och det är ju någonting annat, precis som du säger. Men om vi bara tittar och bryter ner oss lite i vad vi förväntar oss för match här. Så när vi tittade på det här inför och innan vi började sätta oss här, så kom vi nästan fram till att det är kanske den bästa offensiven i ligan. Sen är ju frågan om SSK har den bästa defensiven i ligan, men det är väl en del statistik som visar på det. Och det är ju en intressant match i sig då. Se hur det, vad ska man säga, hur det ter sig sen när de väl möts.
Precis, man kan ju ta det enkelt som att kolla på hur många mål som lagen har gjort respektive släppt in. Och där offensivt så är ju Modo i särklass, medan det på insläppta målsidan så är det lite jämnare om budet, men där SSK faktiskt är etta där i minst antal insläppta just nu.
Mm, men precis. Modo gör ju extremt mycket mål. De har gjort 95 mål på 24 matcher. SSK har gjort 67 mål på sina matcher. Så att det är ju mer än ett mål, eller ungefär ett mål mer per match i snitt.
Precis.
Som Modo gör jämfört med SSK.
Ja, Modo är ett mål ifrån att ha gjort 4 mål i snitt och SSK strax efter 3 mål i snitt.
Mm. Och många offensiva vapen. Nämnde ju det i intervjun med Mattias Persson också, att Modo har flera spelare på topp 12 i poängligan. Och SSK har väl bara en, och det är Nikola Pašić.
Precis.
Så att många spelare som kan göra poäng. Men då som vi sa, defensivt så är ju SSK väldigt starka. Släppt in 48 mål hittills, men Modo har ju släppt in 52, så det är ju inte alls mycket som skiljer där. Inte lika mycket som sett till gjorda mål i alla fall.
Ja, men det är bara en fråga om hur målen har kommit till också och varifrån man släpper till skott också. Där finns det väl en skillnad.
Mm, det gör det verkligen, och det är intressant. Vi tittar på de 10 senaste spelade matcherna, omgångarna i serien, så det är ju stor skillnad mellan hur mycket skott man släpper emot i skottsektorn i sitt eget försvar, så att säga. SSK på de 10 senaste matcherna släppt till 120, alltså 12 per match. Modo 194, alltså 19 sådana skott i sektorn mot sig per match. En hyfsat stor skillnad, särskilt över så pass lång tid som ändå 10 matcher är, tycker jag.
Mm. Absolut.
Det säger någonting om att SSK är väldigt kompakta defensivt och ser väldigt trygga ut i alla lägen egentligen.
Ja, det känns som att man alltid nästan vet vad man ska göra i egen zon, till stor skillnad mot hur det var under 3/4 av fjolårssäsongen till exempel.
Mm. Och sen pratade ju Mattias Persson just om boxplay som en svaghet hos Modo, vilket ju stämmer. De är inte sämst i serien sett i de 10 senaste matcherna, de är 7:a, vilket är lite mellanmjölk då. SSK är ju 2:a i den statistiken sett till de 10 senaste matcherna. Så sen kanske inte det är ett anfallsvapen direkt, men SSK är också väldigt bra på att inte dra på sig utvisningar. Så det är väl intressant att se i sig om man klarar att hålla det borta mot Modo, en så pass tuff match. Och inte dra på sig så mycket utvisningar.
Nej, exakt. För i den andra spelformen, när man har en gubbe mer, så är väl båda lagen i alla fall just nu desto vassare.
Mm, exakt. Modo har ju varit väldigt bra i powerplay hela säsongen, som Persson sa. Men SSK har också varit bra de senaste 10 matcherna och är faktiskt 2:a i den statistiken. Och det känns lite märkligt sett till hur mycket vi har kritiserat.
Sett ut.
Ja. De har ändå fått utdelning, men det har inte alltid varit så bra spelmässigt.
Ja, nej, men det är fortfarande mycket individuella prestationer liksom, där Pasic har haft några matcher liksom, där det bara sjunger upp i krysset, och Videll har haft sina höjdpunkter också. Så.
Mm, precis. Ja, jag tycker också det jag sett av Modo, jag har inte sett dem alls lika mycket som jag har sett SSK naturligtvis, men jag tycker lagen påminner lite grann om varandra spelmässigt, just hur man anfaller och hur man tar sig in i zon, men också försvarsmässigt, kanske mest försvarsmässigt, att man är lika, just sett till att man väldigt gärna stoppar upp i mittzonen tidigt, man står högt upp med sina backar gärna, även när man tappar pucken i offensiv zon till exempel, så man vill gärna vinna tillbaka pucken väldigt snabbt, och man har också den här kvaliteten att spela sig ur pressen om man hamnar under press i egen zon. Med puck då förstås. Alltså man blir forecheckade. Så man är bra på att hitta alternativ åt varandra. Och det har ju SSK också varit senaste tiden. Egentligen hela säsongen får man ju säga.
Den gamla dynamiska duon från Plivit Arena. De talade samsyn.
Ja, du tänker på Georgsson och Karlin eller?
Ja, precis.
Ja.
I hur de vill formera, bygga sina lag och spelidén.
Mm. Så kan det ju mycket väl vara faktiskt. Jag tror att Georgsson har haft ganska stor inverkan på spelidén i SSK. Och,
ja.
Ja, och Karlin är väl kanske den främsta taktiken i ligan.
Mm.
Ja.
Nej, för man visste ju, allt ljus inför förra säsongen var ju ändå på Karlin. Vad han skulle förändra. Nu hade ju Modo i och för sig bara en riktigt dålig säsong där man missade. Allt vad slutspel hette, man klarade sig undan negativt kvar med ganska bra marginal till slut ändå. Men Karlin skulle komma och virvla runt dammet som man ansåg där uppe. Och det får man väl säga att han i alla fall till året 2 minst sagt har gjort det, även om förra säsongen var helt okej med.
Mm. Ja, väldigt intressant match har vi att se fram emot. Och ja, det är ett intressant läge även i SSKs trupp. Vi ska ta en jättekort paus strax tillbaka, så ska vi prata mer om SSK. Kring SSK, vi har ju våran kollega Anton Gustafsson som är ute på träning just nu. Vi var tvungna att spela in det här den här förmiddagen, för sen har vi lite ja, konferensliknande verksamhet här på tidningen under eftermiddagen, så att då fick det bli på det här sättet. Vi har hunnit se en del av det han har rapporterat i live-rapporten, men vi kommer att prata lite om det, och sen så kommer vi avsluta avsnittet här med att släppa in en rapport som kommer från Anton Gustafsson, som vi ju inte vet vad han ska rapportera exakt just nu. Men det är vi naturligtvis spända på, och det ska vi bjuda er lyssnare på också. Så vi avslutar podden med det. Men först då, det som vi vet från träningen just nu, det är ju två väsentligt stora nyheter. Det ena är ju att Patrick Newell inte är med nu heller. Han har ju missat de senaste matcherna, och klubben gick ut på, eller Bogren sa i en intervju här inför dagens träning att det funkar inte. Han testade här, och det blir ju på måndagen då som han testade på is, och det funkar inte. Så det är lite oroväckande, tycker jag, med Patrick Newell att han är skadedrabbad.
Nej, för inför vilken match var det? Det var ju förra veckan, om det var i torsdag, så då handlar det bara om säkerhetsåtgärd och inte uteslutet att han skulle kunna spela dagen därpå. Så det är frågan vad som har hänt. Den infon får vi inte så mycket i detalj, men att Bogren säger att det är vilka som inte är med, ungefär så.
Precis, de brukar kunna säga lite saker sådär vid sidan om till oss ändå. Men i det här fallet har det inte varit så. Och inte heller med Albert Sjöberg, som nu visserligen då verkar vara tillbaka på träningen här och träna för fullt.
Precis. Och Sjöberg har ändå varit med och tränat, fast inte spelat matcher. Så ja, det är väl någon annan typ av skada helt enkelt.
Men jag tycker lite intressant, de är ju väldigt öppna, hela lagledningen egentligen, med det mesta. Men just vad gäller Newell och Sjöberg har de varit väldigt, de har till och med mörkat för oss. Att det har ju låtit som att men det här är inga problem, de kommer spela nästa match, och så gör de inte det i alla fall. Och det förvånar lite grann, jag vet inte om det säger någonting om, ja, jag vet inte om det börjar bli viktigare på säsongen, eller om det bara är att man, ja, man vill hålla det internt, jag vet inte.
Ja, vissa verkar vara väldigt försiktiga med vad de säger utåt, som Liljevall till exempel, så fort man försöker nästan ställa en fråga, bara, det håller vi internt i omklädningsrummet.
Ja, precis, på skånskan också. Ja, vi behöver kanske inte veta egentligen var de är skadade eller sådär heller, men det är ändå lite, ja, lite oroväckande. Patrick Newell har sett intressant ut, började komma igång lite grann, och så missar han nu ett gäng matcher.
Precis, nej, inte för bra. Jag tyckte han, redan från början hade glimtade sina matcher där han låg bakom en del offensivt, och sen som sagt sista matchen innan skadan, eller den matchen han blev skadad kanske, så var han kanske som allra bäst.
Precis. Och en spelare som däremot har varit med senaste matchen, men som nu inte kommer vara med, och det är inte på grund av skada, men det är familjeskäl, och det är Linus Widell. Han är inte med borta mot Modo. Ett tungt avbräck.
Ett avbräck, helt klart. Inte kanske bara för poängproduktionen, utan bara, jag tror att det är en mental grej, en känsla av att ha sin, kanske som ska vara ledande spelare, att ha honom med, och med den rutinen och den skicklighet som han ändå besitter.
Positivt såklart att det inte är en skada, och familjeskäl kan ju vara vad som helst.
Ja.
Vet jag inte om Anton kommer kunna få fram vad exakt det handlar om, men jag hoppas att det inte är långvarigt i alla fall, tänker jag. Det kommer ju en match på lördag hemma mot Mora, som också är väldigt intressant faktiskt sportsligt sett.
Med tanke på att det är just, han tränar för fullt idag men inte med matchen imorgon, så då är det väl förmodligen någonting tidsbestämt för just en dag eller någonting sånt. En hamster som fyller år eller något.
Ja, någonting är i alla fall, och det var ju därför de också tränade utan Widell i powerplay. Lukas Karlsson gick väl in i powerplay istället. Ja, det är ju klart att det är trist att inte få se Widell i den här fina matchen mot Modo. Se om det, hur mycket det påverkar. Trots allt så saknar ju Modo sin toppspelare Riley Woods. Så det kanske är 1-1 i stjärnspelare där. Hur som helst, kedjor då mot Modo, det är ju, fjärde kedjan är ju intakt, Liljegren, Liljevall och Lukas Karlsson fortsätter som tidigare. Albert Sjöberg tillbaka, går in med Leon Wallner och Alex Järnik i den här ungdomskedjan då, om man ska kalla den så.
Ja.
Och då är det Renars Krastenberg som går in på Widells position ihop med Pasic och Engsund.
Ja, den formationen har vi väl inte sett förut, va?
Nej, det tror jag inte.
Så ja, är det Pasic som ska få igång Krastenberg då? Ja, det får du se.
Ja, det känns som att oddsen ligger på att det inte kommer hända. Men ja, vem vet. Han, vi såg ju också i Antons live-rapport här att Krastenberg visar sniper-egenskaper och hade satt någon puck ribba in på bakom Bergvik.
Bra på träning.
Han har varit bra på träning hela säsongen egentligen, oftast. Ja. Men ett mål fortfarande bara framåt på
match.
Och
det är som man märker någon mer på matcher, för då han, man kan ju inte ge honom någonting annat än att han försöker, och han är ju till och med och täcker skott snarare än bara sätter
bra.
Skott.
Ja. Alltså han jobbar ju hårt och gör sitt jobb ändå.
Mer än vad han gjorde i början av säsongen.
Mm, faktiskt. Men det lossnar inte offensivt. Vi får väl se om det vore ju något om han sänker Modo. Då vet jag vem jag kommer intervjua efter matchen i alla fall i Örvik.
Mm.
Men vi får nästan nöja oss så, tror jag, du och jag i alla fall.
Roligare så här blev det inte.
Precis. Nej, men inför Modo-special, och sen så kan vi bara konstatera att de har Mora hemma. Tabellsexan är det just nu, Mora.
På lördag, va?
På lördag, 18.00. Naturligtvis också en intressant match. Mora, väldigt tät defensiv.
Ja.
Och ett av de tätaste lagen defensivt. Så det kan nog bli en tuff
nöt. Det låter som något som SSK får problem med.
Ja, de kan nog tänkas kanske ställa lite defensivt fokus. Som om de har läst på ordentligt om vad SSK har haft problem med.
Mm. Och Heikkinen kommer väl hit och hänger den.
Han är ju glödhet just nu. Så att det är nog mycket möjligt. Vi får se hur det blir med det. Nu tackar du och jag för oss, och vi avslutar då med en rapport från vår kollega Anton Gustafsson från Scanarinken.
Tycker du det är kallt?
Ja, det är sommar. Den är borta sedan länge, ska jag säga.
Tänk på en stackars skåning som inte var med sånt här.
Ja, precis. Modo imorgon,
ja.
Det är en rolig uppgift.
Jo, men det är det ju. Både rolig, utmanande och liksom på alla sätt och vis. Att, två lag som har ändå haft en bra trend. De har väl varit 12 eller 13 raka, tror jag.
Ja.
Och vi har ändå spelat också bra, så det blir en häftig match.
Mm. Och det är mycket prat om bästa defensiven mot bästa offensiven och sådär. Hur får man stopp på Modos offensiv?
Ja, det är väl att ha bästa defensiv. Nej, men det är väl klart, de är duktiga. Alltså man ser ju på dem, dels har de ett bra offensiv, de har många skickliga spelare, så det tror jag är en del i det. Jag tror ju, man får inte alltså heller att del av att de gör mycket mål i powerplay.
Mm.
De har ju ett enormt, framförallt det första powerplayet, enormt vast. Så det gäller ju att hålla sig liksom från utvisningen så mycket som möjligt också, såklart. Men jag menar, man får inte få stor upp det heller. Liksom. Tittar man på skapade chanser, så är vi också med där ute och bakar med dem. Va? Men de har liksom hittat att de är effektiva. Det är ingen snack om saken. Va? Det är klart att vi måste liksom göra det jobbigt för dem. Och det är jag inte orolig för. Så att, fokusera på det vi har gjort bra, så får vi nog stoppa det.
Mm. Och lite frånvaro, vi börjar med Newell. Han testade på is igår.
Newell testade igår, men fick ett litet bakslag. Så därför håller vi honom väck idag, och han kommer inte spela imorgon. Svårt att säga mer liksom så, utan vi får ta det lite dag för dag just nu. Men smärtan är för stor liksom. Mm. Så att, det finns ingen mening att riskera någonting här då.
Så du säga någonting bara efter typ av skada eller?
Ja, det kan jag säga. Det är den lägre delen av kroppen.
Mm.
Men i övrigt så... Jobbar du för det? Va?
Jobbar för Manchester United?
Nej, men jag vill inte så mer sova. Men han fick ju en smäll mot Kristianstad, som tyvärr håller honom borta.
Mm.
Men liksom, det är inget allvarligt, utan det är tillräckligt nu för att inte...
Men mm. det är en skada som kommer från en smäll.
Yeah.
Inte, ja,
yeah.
Just. Och Videll, jag såg när intervjun gjorde på Facebook, kommer inte åka med upp imorgon.
Nej.
Och det
familjeskäl.
Just det. Det går inte att säga något mer om vad.
Nej, det vill jag inte heller, utan det är ju det tycker inte jag ska heller, utan det är på grund av, tyvärr är det på grund av familj, och det är så ibland, och det är klart att det handlar om, vi tycker väl det, så är det, va, men nu är det läget som det är, och då får andra kliva fram. Det är inget mer med det.
Och det är ju, Videll är ju liksom en stor spelare för det, både powerplay och sådär. Hur gör man för att tänka om där. Det är ju stora roller som ska fyllas.
Men vi har ju många spelare som liksom nu får andra chansen att kliva fram. Som kanske några som har haft det lite tungt på chansen att visa upp sig nu. Det är tuff konkurrens på forwardsidan nu liksom. Så är det va. Så att jag menar, vi har spelat utan honom innan och gjort det bra. Så att det är klart att Linus är en viktig spelare. Men vi har många andra också va. Så att kan inte fokusera för mycket på det, utan det gäller att försöka få ihop linjen så bra som möjligt och ta det därför. Det är liksom inget längre, utan det är en match och sen är han tillbaka till nästa match liksom. Det är så.
Är det någon speciell du tänker på som du gärna skulle vilja se kliver fram och ta det?
Eller fler som liksom kanske har just nu fått lite sådär va? Så det är några få som tycker faktiskt många också har klivit fram. Det är jättekul att se de unga killarna liksom, vilket steg de har tagit där nu. Nu lär väl kanske någon försvinna här efter helgen va? Men det är det som det är det också va? Det får vi hantera va? Men liksom, jag tycker ändå vi har gjort det bra va? Och det är kul att se Stoffer Liljegren och Lukas sist liksom, där va? Så att sen kanske inte Engsund och Persik och de har gjort så mycket poäng, men de bidrar också med ett hårt jobb va? Så man får inte liksom stirra sig blind bara på poängen, utan det finns en annan del i spelet också, och det gör de ju.
Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.